Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
But James, I need you.
So does England.
Det var väldigt kort citat där idag.
Verkligen.
Hej Jonas Rodiner.
Hej Johanna Irén.
Och du som lyssnar, välkommen till podden Serienördarna. Det är vi som kanske är galaxens absolut bästa podd om tv-serier och film.
Det tror jag.
Ja. Nu har vi tänkt länge nog. Du måste ju veta vad det var för citat.
Det där är Roger Moore.
Definitivt.
Alias Bond, James Bond.
Ja, en av hans större roller. Han gick ju bort tidigare i veckan.
Man lugnt säga att det var, ja.
89 år gammal, och det tycker jag att man kan bara nämna lite, tycker jag.
Det är lite sorgligt förstås. Men jag tror väl att vi alla kan vara överens om att om man får leva ett 89 år långt liv på det sättet som Roger Moore fick göra det, så är det ju ändå helt okej.
Okay. Like an English British man.
Ja, men alltså han var superkändis. Eller, ja, eller är. Eller, var,
ikonisk.
Eller, ikonisk. Lär ju ha levt ganska gott. Körde snabba bilar. Rökte säkert en jävla massa cigg.
Du menar att han hade ett väldigt bra...
Jag tror att han hade ett bra liv. Ja, då... Träffade mycket snygga tjejer som han verkade tycka om.
Vi kan sammanfatta då att Roger Moores liv verkade vara ganska soft ändå, vad vi vet.
Ändå leva till 89 liksom. Ja. Jag tror att min mamma har kört på honom med sin cykel.
Oh my god!
För mig det.
Det är väldigt coolt.
Känns ju som att jag borde ha haft den här historien lite bättre förberedd.
Ja, men
jag är ganska säker på att hon berättade att, eller om det var tvärtom, att han körde på henne med cykel.
Oavsett, vilket minne för livet.
Oavsett, Roger Moore är då min pappa alltså. Så att det har vi fastställt det. Men,
låt oss
nej,
gå
men,
vidare.
Rest in peace.
Ja, verkligen. Och sen också stå för rollen i Helgonet, Simon Teller.
Mm, och kör en Volvo.
Ja, det gör han. Han gillar ju Sverige, det vet vi ju. Han har ju någon landställe här och gift med en svenska.
Och var här och cyklade på min mamma en gång, tror jag.
Nej, men alltså. Samma minne alltså.
Roger Moore.
Lilla guldfisk. Har du något annat trevligt? Eller innan vi går in på nyheterna kanske vi ska prata om att, vad vi ska prata om idag. För att det här är ju ett av våra längre avsnitt.
Okay.
Vi presenterade ju förra veckan att vi kommer börja med ett nytt... typ nytt koncept. Det är att varannan vecka tar en liten kortis och du som lyssnar blir uppdaterad på vad du kan fokusera på att se, så att du hänger med i de här lite längre avsnitten. Och förra veckan så sa ju vi att vi idag kommer prata om Master of None med Aziz Ansari säsong 2 och dessutom den norska tonårsserien Skam.
Skibribamp Skam.
Så att vi kommer gå lite djupare in på de här två om en stund, men först nu vill jag höra lite nyheter, Jonas.
Du vill ha lite nyheter. Och då skulle jag vilja be dig om att jag får spela upp ett citat också.
Jättegärna.
Kan vi göra så?
Kör.
Du behöver inte gissa här, för att det här blir liksom... Det är ingen tävling så, utan att jag spelar upp ett litet... Här, titta, lyssna på det här.
I feel the need for speed.
Au! Du, 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 du. Det där är ju Top Gun.
Det där är Top Gun, I feel the need for speed, med världens kanske bästa wingman någonsin, Goose.
Du fokuserar på honom, jag tyckte att också Maverick var pretty
ja,
cool.
Ja, det är klart att Maverick är cool, Maverick är alltid ball. Men Goose är ändå lite av en favorit.
Han känns som
man gillar ju en bra biroll.
Ja, men en bra biroll, definitivt, som inte säger så mycket. Han är bara backar.
Fett bra.
Han backar ju Tom Cruise roll hela tiden, ända in i slutet.
Det är världens bästa wingman, skulle jag säga. Precis, och varför spelar upp det citatet? Jo, ni har hört rätt, ni gissar rätt, ni vet rätt. Tom Cruise har sagt att det, han säger definitivt, jag vet inte om det är definitivt, men han säger att det är en Top Gun 2 på väg.
Nej, men skojar du?
Vadå, är du inte taggad på Top Gun 2?
Nej, jag är inte taggad på Top Gun 2. Va? Jag tror det kommer bli skit.
Jag hoppas ju i alla fall, alltså, är det en uppföljare så kommer ju Goose inte vara med, spoiler alert, Goose dör. Men att Val Kilmer i alla fall är med, och att vad heter det, Top Cruise, Top, vad heter han?
Maverick.
Tom Gunn, vad heter han?
Tom Cruise.
Är också med då, och förstås, och att de tar av sig sina tröjor och kör sin homoerotiska volleybolltävling där som de gjorde. förra gången, och att eftersom Val Kilmer är jävligt cool, jag gillar Val Kilmer.
Ja, men han har varit lite sjuk på sistone ju. Han kanske inte vill vara med det här.
Nej, just det, ja. Ja. Så var det, ja.
Mm. Eller, det har inte med saken att göra, men wow. Ja, så du ser fram emot en uppföljare till Top Gun? Alltså, vet du vad? Jag såg dina ögon när du berättade för mig att du glittrade till. Och nu bara, nej, jag tror inte det.
Det är ju nostalgin, det är det. Man tycker ju så här, oh, fan vad coolt, det var samma sak som när de gjorde Independence Day 2. Att det är så här, wow, kul med en film som jag känner igen namnet på. Men sen när man tänker efter så... Alltså, man är inte så superpeppad på Tom Cruise längre. Så att,
och
vi får se.
Så här, det avtrycket som Independence Day-uppföljaren gjorde i mitt minne, den är ju borta så länge. Vad sjukt, för nu när du säger det, jag bara, har du gjort en uppföljare? Mm. Ja, vi har till och med pratat om det i tidigare avsnitt. Så att det försvinner ganska lätt, tänker jag, ur historien.
Så det finns ju en risk liksom att det inte är så himla bra. Å andra sidan så har ju alltså, Tom Cruise Mission Impossible-serien är jättebra.
Ja, och han kommer ju också ut nu med The Mummy, va?
Är han med The Mummy, alltså den nya The Mummy?
Ja, han är typ the face and the mind behind it.
Va?
Ja, den nya, alltså en slags remake på Mummy.
Alltså det är Brendan Fraser-rullen?
Nej, det här är äldre filmen. Alltså ännu äldre.
Ah, det här är de gamla klassiska. Ja, okej. Nu är jag med.
Är vi med?
Nu är jag med.
Jag har en annan kul.
Varsågod, jag tänkte precis säga det. Jag vill också höra nyheter. Kommer något nytt?
Ja, men det kommer ju komma en ny serie snart som heter Alex Inc. Kommer du ihåg Zach Braff från Scrubs?
Ja,
kul skådis. Han ska vara då med i den här nya komediserien. Mm. Och det är så här, det handlar om att han är en podcastkreatör som skapar en helt ny podcast.
Wow.
Det är en serie om podcast.
Män som gör podcasts är ju bland det sexigaste som finns.
Tycker du det?
Det är många tjejer där ute som tycker det, vet jag.
Jaså?
Ja, det säger de till mig i alla fall ofta.
Så han ska ju då skapa ett podcastföretag, vad jag har då läst och sett utifrån en trailer. Men det är inte det som har fångat min uppmärksamhet. Hans karaktär heter Alex Schulman.
Är det sant?
Jo, det är sant. Och om vi bara tittar på vem Alex Schulman är idag, så är ju det en svensk podcastkreatör.
Ja, kan man säga.
Så man tänker så här, är det här ett sammanträffande? Wow. Att de bara, let's take the name Alex and maybe Schulman. Sounds
roligt.
Good. Schulman, maybe. Jag har hört en teori att det kan vara att Zach Braff har en bästa kompis som är tillsammans med en svensk tjej. Aha. Som kanske har nämnt svenska podcast.
Hans bästa kompis är väl Turk från Scrubs?
Ja, visst, säkert.
Vad är de inte det i verkligheten?
Jag vet inte.
Krossar du mina illusioner?
Jag säger bara en bästa kompis.
Okej. Fan vad kul, vad roligt.
Mm, så att då kanske han har hört talas om den här svenska podcastkreatören i Sverige. Och
det är
sen
inte omöjligt. Alltså, Alex Schulman är ju Sveriges mest kända man.
Är det så?
Mm. Näst mest kända, jag är mest känd förstås. Förlåt, du är mest känd.
Jag är mest kända mannen.
Du är Sveriges mest kända man.
Ja, det kom det ut.
Surprise!
Way!
Spoiler alert!
Så det var lite news, hörde
du.
Fast
jag
du
har en
till
som jag måste nämna också lite snabbt. Ja, Netflix har sagt att de kommer göra ännu en säsong av Arrested Development.
Okej. Okay.
Kul, eller hur? Ja, men det är roligt. Säsong 5 alltså, men jag vet inte när. 2018 tror jag det stod att den skulle komma.
Alltså jag tycker att det är ganska väntat. För om man har sett säsong 4 så slutar det på ett visst sätt som öppnar upp för en femma.
Ja, men samtidigt så blev det också ingen succé säsong 4. Så att det är lite förvånad ändå skulle jag säga.
Men det är för att de första 3 var så jäkla bra.
Mm, mm. De är mycket bättre än säsong 4 tyckte jag personligen. Ja. Men vad vet jag?
Ja, vad vet du?
Jag är bara en av Sveriges absolut största poddar om serier.
Ja, precis. You don't know anything.
Nej.
You know nothing.
Men du?
Ja. Yeah.
På tal då om hyllade serier, på tal om säsong 4.
Låt oss prata om en av dagens köttbitar.
Skibidi Skam.
Skam.
Norska succéserien Skam.
Ja, som går då på SVT Play här i Sverige.
Mm. Och som av någon anledning inte kom med något avsnitt förra nu i helgen.
Ja, kanske var någon stort...
Så här 17 maj-grej typ.
Ja, precis. Att de bara, sjuk, drittsäck, skit i det.
Kom igen.
Fuck it.
Kom igen.
Skit i Sverige.
Alltså internationell succé. Ja. Då kan man inte ju ta paus.
Och vi säger så här, det är fan kaxigt. vi gör vad vi vill.
Ja, så okej då. Lite så kanske.
Men det kommer det 6:e avsnittet nu imorgon. Dagen efter det här avsnittet sen till
exempel. Lördag den 27 maj så finns det ett 6:e avsnitt. Men vi har ju då inte hunnit se det.
Nej.
Så vi vet ju bara det som har hänt fram till och med att du, alltså, nu måste vi prata om det här. För att det är så jävla sorgligt avsnitt. Det är så himla synd om Sana.
Det är jättetungt för Sana.
Älskar Sana. Och fy fan vad trist det är.
Det är så tråkigt att Sanna ska behöva gå igenom det här.
Ja, jag tyckte det var väldigt snyggt hur de gjorde i avsnittet. Att det liksom,
avsnitt 5.
Ja, när det liksom byggs upp. Nu, precis, nu kommer spoiler alert här, men vi har ju faktiskt till förra veckan redan.
Du som lyssnar haft en vecka på det, ser jag.
Nej, men jag tyckte det var väldigt snyggt hur de gjorde det här med att Josef och Sanna har liksom en groende kärleksrelation.
Eller en kontakt.
Ja, de har, men de är liksom så här, det är nära där att de ska hångla innan morsan kommer och avbryter dem. Det var väl i avsnittet innan, tror jag.
Ja, precis. De har ju haft en mysig stund tillsammans på kvällen efter att ha dumpat hennes brorsa Elias hos Nora för att han var lite full. Ja. Och det funkar inte.
Nej. Och så ska de ha den här festen, karaokefesten. Och liksom det börjar, jag tyckte det var så himla snyggt uppbyggt. Det börjar så bra med att allting är fint och härligt. Sanna är pirrig för att hon har bett Elias hämta dit Josef och liksom... Han ska komma, de ska vara på fest tillsammans.
Hon har klätt upp sig, alla är snygga.
Alla är supersnygga. Evan och Isak sjunger Imagine. Alla är bara så här, det, allting är så jävla superhärligt. Och sen någonstans så här, mitt i crescendot där så kommer Josef och Elias in och så ser de Evan och det är någon så här, de har blickarna på varandra. Det blir lite konstigare stämning här plötsligt.
Ja, men precis, det är då som Evan, det är ju han som lägger märke till att Josef och Elias och de kommer. Och då tystnar han i karaoken och då kommer Isak in och hjälper honom. Och till slut så hjälper alla till att sjunga med Evan.
Och det blir en fin stund, men man känner att det är
så här... Det är någonting som kokar i det här. Det är någonting som inte står rätt till.
Nej, det är någonting i atmosfären. Och sen så blir det fighten där Josef och brors, eller Elias, brorsan, lite skurkkänsla.
Han får skurkrollen.
Ja, Sannas liksom kväll blir sämre helt plötsligt. Så går hon på toaletten för att höra de här...
Hemska tjejerna.
Fucking bitches. Prata skit om henne bakom ryggen.
Om hennes religion, om henne och sen hennes brorsa. Mm. Och sen att det är sant att trodde var på väg att lösa sig det här med russebussen. Och, för de fick ju det på litet... De har ju med sig Pepsi Max-gänget. Ja. Visar sig så, att de är så elaka som man kan tänka sig.
Ja. Och sen när hon kommer ut från toaletten så står Josef och hånglar med Nora.
Man orkar inte.
Alltså, men jag tyckte det var väldigt snyggt uppbyggt hur det liksom... Det går från att vara toppen... till sämre. Och sen så, det är liksom som ett hemskt crescendo. Det är som en lavin verkligen av liksom som bara så här rullar igång och det bara blir sämre och sämre. Och när avsnittet var slut så jag satt och så stirrade ut i tomma luften och bara fy fan.
Jag gick på toaletten och smsade dig. jag måste bara, what the
hjärtat
fuck?
Hjärtat brast verkligen.
Ja. Då kände jag bara att mänskligheten är fan ond.
Så jävla ond.
Och där står hon mitt i allting och bara hopp. Mm. Allt är bara upp och ner.
Och hur ska man liksom, vart ska man ta vägen efter det där? Och jag vet inte hur det är med dig. Har du någon gång upplevt den där känslan av att man tror att det är någonting som är på gång med någon som man tycker väldigt mycket om och sen så bara nej, det var, jag hade helt fel. Jag var ute och cyklade.
Nej,
du känner inte. Nej, okay.
Nej, men alla har väl varit en tonårstjej, tänkte jag säga. En tonåring.
Mm.
Och det är fruktansvärt jobbigt. Man tror ju att känslor besvarade, men det är inte.
Så jävla hemskt, verkligen.
Man bygger upp en bild av någon som man tror att det kan bli. Eller man bygger upp en föreställning att det här är kärlek. Och sen visar sig att det är inte det.
Nej. Och just den där grejen med att, alltså, att det är Nora också som ju är någon slags... De har någon slags...
Men typ,
vad ska man säga? Ja,
de är ju kompisar, men de är samtidigt så här, de konkurrerar lite med varandra inom gänget. Och vem är den coola tjejen? Vem är den vuxna? Vem är på väg att bli vuxen först? Ja, och det står ju mellan de två. Mm. Eva och Vilde, de är inte riktigt där. De är fortfarande tonårstjejer.
Mm.
Men både Nora och Sanna har ju på sätt och vis bestämt sig för att de ska inte vara de här brudarna, utan de ska växa upp. Nora har ju problem efter William. Och Sanna har ju mycket av sin religion som håller henne tillbaka, tycker hon. Inte håller tillbaka, kanske fel ord. Men som blir en slags... Som hon alltid måste försvara.
Mm.
Hon måste hela tiden vara vuxen.
Mm. Just.
Och det håller inte henne tillbaka som tonåring, men det kanske får henne känna sig begränsad.
Alltså det, som du säger, så det, är liksom, det gör ju att hon har... Alltså det som händer med henne, livet som hon, eller hur samhället fungerar runt henne, har ju liksom tvingat henne att växa upp på ett annat sätt.
Och försvara sig hela tiden.
Ja, men till exempel. Och det gör ju liksom att när hon och Nora då hamnar i någon slags, vem är det som är morsan, vem är det som är ledaren i det här gänget? Även om de, som sagt, det är inte så att de bråkar på något sätt. Men att, och så blir det liksom att ja, att det är just hon också som står och hånglar med Josef, tror jag.
Men samtidigt så har ju Sanna vetat om att Nora varit intresserad. Men Nora har ju aldrig heller öppnat upp sig på riktigt för någon av tjejerna och berättat, nej, om sina känslor. Nej. För det Nora säger där i samma avsnitt, om inte jag fel i början, att åh, jag kanske ska konvertera till islam för då behöver inte jag ha de här känslorna.
Mm.
Som att det, bara för att Nora eller Sanna är muslim så är hon immun mot känslor.
Mm.
Och det är också fruktansvärt. Och nu blir det lite att när Sanna inte öppnar upp sig så spär du på också den fördomen som Nora har kring att Sanna är muslim.
Ja, ja, men visst. Och även, jag vet inte om det var i samma avsnitt eller om det var tidigare, men de pratar ju också om det här med, alltså, vad heter det? Alltså, Sanna antyder typ för Nora och Nora antyder för Sanna att, att båda antyder för varandra att de är lite intresserade av den här Josef. Har du snackat om förut. Och jag tror att Sanna också är ju lite sur, eller vad säger, Nora är ju lite sur på Sanna för att Sanna har vetat om det här med William.
Fast det blev hon ju i femte avsnittet innan, alltså innan hon började hångla med.
Ja, men precis innan det liksom.
Så det ingår ju i den här lilla lavinen vi pratar om, den stora lavinen.
Ja, men visst.
Exakt.
Att allting bara brister.
Ja, så även om Sanna på något sätt har antytt till Nora att hon gillar Josef, så tänker inte Nora på det, för att hon tycker bara att Sanna har varit en liten förrädare som inte berättat att William har en flickvän. Eller ny tjej.
Ja, men precis. Men alltså, ändå, så hon vet ju ändå om någonstans att Sanna gillar Josef. Så att gå in och så här...
Jag tycker inte det har varit uppenbart.
Nej, okay.
Eftersom att Nora, eller när Nora och Sanna har pratat om Josef, så har ju bara Sanna sagt, nej, men jag gillar, om man gillar omogna killar så är han toppen.
Okay.
Så hon har målat honom som att, för Nora har frågat, känner du Josef? Och hon bara, nej, det är en kompis i min brorsa. Hon har ryckt på axlarna och bara... Och Nora säger, han är lite gullig. Och Sanna går på och bara, om man gillar omogna killar, då är han toppen.
Lite sådär som man gör när man gillar någon också i och för sig. Men, okej då.
Hon har inte varit tydlig och sagt, Nora, jag tycker han är skitgullig, backa.
Nej, det har hon inte sagt. BAK, backa.
Så vi får ta tillbaka det där, Jonas.
Det har du rätt i. Alltså, Nora har väl egentligen inte gjort något. Begått några större fel där, men... jag vet inte.
Och du bara, Sanna, men du vill inte att hon ska ha det här. Hon ska inte genomlida det här. Det är det,
nej,
du menar.
Ja, det är lite så. Jag sympatiserar oerhört med Sanna. Men det är också så här någonstans att, alltså, hon, som du säger, hon har inte sagt det till Nora. Hon har inte heller sagt det till, alltså, till Josef heller. De har ju liksom flörtat lite och sådär. Men det kan ju han, då, han behöver inte liksom...
Var superkär för det.
Nej, och han behöver väl inte egentligen heller... Det finns ju ingen anledning, alltså så här, konkret anledning att tro att Sanna är kär i honom heller. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, den enda som faktiskt vet att Sanna är intresserad av Josef är ju Elias, hennes bror.
Ja.
Det är det enda.
Mm, mm, mm.
Och sen, oskyldigt flört betyder ju inte att det är kärlek.
Verkligen inte. Men det betyder ju också ändå liksom att så här, alltså, jag vet inte. Om Josef visste om att Sanna är lite kär i honom, och att han ju också flörtar med henne, det går ju inte att säga någonting om. Är det då lugnt att komma på en fest och hångla med hennes kompis?
Nej, men det tycker jag inte.
Nej,
det kunde ha gjort någon annanstans.
Ja.
Eller inte alls.
Eller alltså, åtminstone gått ut. Kan man inte bara så här, du, ska vi gå ut och prata en stund? Det är så stökigt här inne. En klassiker.
Ja, men de här tonåringar, de bara gör vad de känner.
Ja.
Feelings! Vilket tyvärr blir då på Sannas bekostnad.
Obesvarad kärlek. Väldigt känslosamt avsnitt får man ju säga. Och det är lustigt att du nämner obesvarad kärlek där också, för att det tycker jag leder oss in på det som vi ska prata om, den andra serien som vi har sagt att vi ska prata om idag.
Master of None.
Master of None.
Master of None säsong 2 har både jag och Jonas sett klart.
Mm.
Och jag hoppas att du som lyssnar är med oss nu, för att nu blir det ju spoiler alert.
Ja, nu kommer vi spela skiten i den här serien.
Stort spoiler du.
Särskilt eftersom vi ju tänker börja i slutet.
Ja, eftersom att i det här fallet tycker jag, om vi ska koppla upp det med Skam, så är det relevanta de sista avsnittet av Master of None. För att vi har ju pratat mycket om säsong 1 tidigare.
Mm.
Och du nämnde någonting väldigt smart som jag tycker verkligen speglas i säsong 2. Det är att första delen av serien är väldigt mycket humor.
Mm.
Det är mycket skämt. Det är inte så djupgående, det är inte så himla intimt. Utan det är schyssta skämt, mycket tributes till andra filmer. Bland annat Cykeltjuven, och sen också tributes till Netflix andra serier. Alltså, för att det här är då Netflix som producerar Master of None. Och lite blinkningar till andra filmer och lite andra serier. Så här. Det är lite kul.
Mm.
Men sen börjar det bli väldigt seriöst. Det går från att vara lättsmält till att plötsligt handla om människors känslor.
Mm.
Och framförallt då när Dev bli kär i sin kompis. En tjejkompis som kommer hälsa på honom från Italien, Francesca.
Mm.
Och där börjar spåra ut lite.
Ja, alltså som sagt då, nu, om du lyssnar fortfarande på det här så hoppas vi att du har sett alltihopa, för nu kommer vi se hur det slutar. Men det här som händer i slutet, att han och Francesca blir ihop. Alltså där om man pratar... Jo, men eller?
Jag tyckte att det var en liten frågetecken. Jag undrade om det var en flashback, men du säger att det skulle kunna vara ett resultat.
Alltså jag fick ändå känslan av att, alltså den här sista framen som man får se när de ligger i sängen med varandra. Du har rätt i att det skulle kunna vara en flashback till när hon sov över.
Efter, eller under den här snöstormen.
Ja, men samtidigt, så jag tror inte det. Det såg inte ut som det. Jag vill minnas att de hade olika kläder på sig och sådär.
Okej.
Okay. Men oavsett så är det liksom det här med obesvarad kärlek, om man ska dra den kopplingen. Så innan, för det händer en ganska intressant grej i serien tyckte jag där i slutet. När Dev är kär i Francesca.
Han har kommit fram till det.
Ja, och Francesca typ lite kär i honom också.
Ja, men hon är ju en dålig svacka i sin relation med Pino som hon har varit tillsammans med i 10 år.
Ja, och hon säger ju ändå att hon har känslor för Dev också. Och att hon också tycker om honom liksom. Det är inte så här uttalat att hon bara, jag älskar dig, jag vill vara med dig. Men hon säger ändå liksom att det finns någonting där. Att hon, ja. Men då blir Dev helt plötsligt en väldigt ocharmig person.
Han blev tjatkillen.
Ja, han verkligen så här försöker pressa henne och att lämna sin snubbe, som ju förstås är väldigt svårt. Som hon säger, det är den enda killen hon har varit med. Det är hennes enda...
Och hennes liv är ju också i Italien.
Precis.
Och det Dev ber av henne är att lämna sin kille, lämna sina släktingar, sina kompisar, sin business. Han ber henne helt enkelt bara lämna allt och komma till New York.
Ja, på en chansning egentligen.
Ja, det kanske funkar, kanske inte. Nej.
Men jag tycker liksom att jag tyckte det var väldigt intressant att, och väldigt bra att hela serien bygger på att man gillar Dev. Man måste tycka att han är charmig för att det ska funka.
Ja, han är ju rolig, han är PK, han är en schysst kille liksom.
Ja, men han är toppen.
Ofta, ja, som också förstår könsroller och genus. Det har han visat i många, många avsnitt innan.
Ja, verkligen. Och serien gör ju det. Alltså, serien är ju väldigt progressiv och framåttänkande. Men alltså, han går från att vara den killen liksom, som man verkligen gillar, till den här tjatkillen som försöker pressa en tjej och lämna sin snubbe för att bli ihop med honom istället. Och jag förstår det. Det är svårt när man är kär i någon. Det är svårt.
Men det är
svårt att hantera sig själv. Det är svårt att låta bli och inte vara självisk. Men det som jag tyckte var bra var alltså att man tvingas känna alla de här sakerna samtidigt när man sitter och tittar. Det är en komediserie som får en att liksom sitta och ha så här 3 olika, 4 olika känslor samtidigt. Jag tyckte det var
Men de sista avsnitten skulle inte påstå är komedi. Tvärtom, jag tyckte de var väldigt jobbiga att titta på.
Mm.
För mig blev Dev en fett oskön kille.
Mm.
Han började skuldbelägga henne för att hon har utnyttjat honom och hon står där helt chockad. Vad menar du med det? För att jag smsar, då tänker jag att han menar att hon har hört av sig till honom och sagt snälla saker och de har hängt med varandra för hon har sett det här som en vänskapsrelation. Visst att hon har känslor för honom, men det betyder inte att bara nu ligger vi. Utan att man måste kunna ha en rolig relation med någon utan att det handlar om att nu ska vi ha sex och ha hela kärlekslivet
verkligen,
ihop.
Verkligen.
Och när han uttrycker att han tycker att hon har utnyttjat honom så ser man ju besvikelsen hos henne att hon bara, jag har ju bara varit mig själv med dig.
Mm.
Och då kan jag omöjligt ha utnyttjat dig. Men eftersom att han har fått känslor för henne under tidens gång så självklart kommer han uppleva att han är utnyttjad. För att hon har inte gjort någonting annorlunda. Hon har börjat bli annorlunda efter att han börjat pressa henne i helikoptern eller hem hos honom. Och så du vet, ja, och såklart att hon kanske också är en svacka i sin relation och där står han gullig och charmig och kysser henne genom en glasruta. Liksom. Att det är klart att hon blir helt rubbad i huvudet också.
Mm.
Men det ger inte honom rätten att bara ta alla sina känslor och lägga dem på henne och säga, ta i tur med det här.
Nej, men verkligen. Bra sagt, verkligen. Och att, just som du säger det här med att han, alltså om man ser på det som vi gör utifrån, så är det ju snarare han som utnyttjar henne, eller som utnyttjar hennes svåra situation för att lägga, som du säger, lägga över skulden på henne liksom, att hon ska, som, ja, precis som du tycker, lös mina känslor.
Exakt, det här är ditt problem. Men vi kan ju prata lite om hur Dev blev den här karaktären.
Mm.
Alltså, för som du säger, det här är en komediserie. I början är ju Dev apskön. Mm. Man bara, aha, charmig kille.
Allora.
Men det förändras ju när han träffar sin, man kan säga, nya kompis Chef Jeff.
Ja, Kef Jeff.
Ja, han har fått smeknamnet Kef Jeff. För Chef Jeff, Jeff? Kan vi bara säga Jeff? Det här var för svårt för mig.
Det är svårt att säga Jeff. Ja.
Ja, men en framgångsrik kock som verkar äga lite restauranger. Han är i tv-branschen. Han är en cool kille, snygg cool kille som faller för Jeff, eller för Dev. De två hittar varandra lite grann i den här röran i New York. Och
man förstår ju att Dev också ser upp till honom.
Ja, det är klart. Han är en framgångsrik person. Ja, han kan
både
med
på tv
och
kan mat. Precis
och privat. Han är en skön kille. Blir bjuden till hans coola lägenhet där John Legend spelar piano. Alltså du hör, han är supercool kille. Är problemet med Chef Jeff är ju också att han har en ganska skev syn på människor runt omkring sig, framförallt kvinnor. Mm. Han är väldigt duktig på att kolla röven. Vem är den där snyggingen? Alltså en riktigt obehaglig person som man kan tycka, alltså jag som tjej skulle bli jätteobekväm.
Han är supercreepy.
Utan att framförallt förstå det själv. Ja. Men vi kan komma tillbaka till det sen. För i hans värld, han tar, när de sitter på restaurang och så slipper han betala notan, så tar han servitören och bara... Alltså han beter sig väldigt intimt med alla människor. Mm. Väldigt, tar mycket plats på ett sätt som... Ja, det ska vi inte prata om. Men framförallt att han tar sig friheten att närma sig människor. Det är det. Stor frihet. Mm.
Men, och framförallt så gör han det på ett otillbörligt sätt. Alltså han gör ju... alltså det är både det som man säger, alltså så här, det som du säger med liksom kommentarerna och det här liksom nudge kolla på den där tjejen, den grejen.
Machokultur.
Ja, precis, men det är ju liksom där någonstans så här, det kan vara sliskigt, men sen går han ju också långt över gränsen eftersom han ju alltså utsätter kvinnor för trakasserier och övergrepp, visar det sig i senare avsnitt.
Men precis, för vi har ju varit åskådare till alla de här, eller till många av övergreppen, utan att kanske riktigt förstå att det upplevs så av de andra karaktärerna. Mm. Och Dev är ju kompis med Francesca fram till, skulle jag vilja påstå, kvällen då de är bjudna hem till Chef Jeff. Mm. Och Chef Jeff påpekar, ja, vilken söt flickvän du har. Och han bara, nej, men vi är bara vänner. Och då planterar ju då Chef Jeff, men vadå? Och då vänner, nej, jag ser på dig att du är intresserad. Han är lite som ormen i paradiset, du vet.
Precis det där. Det är exakt så. Han viskar i Devs öra. Han planterar den här... Är inte du kär i henne egentligen?
Det borde det vara. Hon är sjukt söt.
Typ så. Och då går det från att... Då går Dev från att vara liksom en kille som kan tänka på och empatisera med andra människor till att bara bry sig om sina egna känslor. Och även när hon liksom... påverkar någon annan negativt.
För direkt så ändras ju liksom kameravinkeln många gånger. Att det blir längre blickar, mer fokus på Francesca, hur de ser ut utifrån hans perspektiv. Plötsligt så fattar vi att han börjar bli intresserad av henne. Och det behövs inte mycket ord för det. Och det är där det börjar eskalera.
Han creepy smittan alltså från KFF, det är det du säger.
Exakt.
Ja, jag tycker att det är en väldigt bra analys. Och just det där, alltså, en av grejerna som den här serien gör så väldigt bra och så väldigt snyggt är ju hur de, alltså de beskriver verkligheten på ett verkligt sätt. Alltså Chef Jeff, även om han är extravagant och väldigt liksom
med charmig och väldigt
och,
så här,
och han är liksom en extrem person, så är han ändå verklig. Jag menar, den här sortens personer finns ju, och som du var inne på där tidigare, liksom kanske inte själv riktigt förstår vad det är han gör som är fel, för att han tycker bara att han är en skön person. Man måste få skämta med folk, man måste få liksom, vad är det för fel om jag flörtar på någon, eller vad är det för fel om jag liksom går fram,
rör vi någon, alltså ja, kommer in i deras personliga sfär. Det finns inget fel, jag menar bara gott.
Precis, jag menar liksom bara väl, jag bara skämtar, alltså den grejen liksom. Medan andra personer kan uppleva det som väldigt störande, och särskilt då om man tar det här fallet med den här sminkösen.
Exakt, för Dev är ju programledare för en cupcake show. Ja. Så har han en sminkös som han skämtar ju med henne också. Men jag tycker inte på samma sätt som den första gången Chef Jeff ser henne, så direkt bara, oh, vem är det där?
Typ. Precis så, och då när hon beskriver sedan deras relation där han har liksom, där Chef Jeff då har försökt tjata sig till en mer intim relation med henne, varit och liksom, alltså
hon öppnar upp sig sen för Dev och berättar det här, för att hon byter plötsligt jobb och Dev bara, men vad händer nu? Och då söker han upp henne och hon berättar hur hon har upplevt situationen. För det tydligen slutar inte med att han kommenterar på avstånd, utan att han hade försökt att stoppa sin hotellnyckel i hennes ficka.
Ja, men sådana där grejer. Liksom,
ja, men och när man, utnärmanden.
Ja, precis. Och särskilt när man är i en sån situation där han är hennes chef. Och han är ju liksom någon slags här, alltså boss på det här tv-kanalen som de jobbar på. Så då är det klart att det blir liksom en extra dimension av det där. Då är det inte längre bara en oskyldig flört, utan då är det att hon har jävligt svårt att hantera det där, förstås.
För att han alltså, bestämmer.
Ja,
för hon nämner även det när hon berättar för Dev att om jag vill bara lägga det här bakom mig, för att om jag plötsligt skulle lyfta det här till ytan, ingen skulle bry sig om mig. Det är jag som måste göra förändringar. Det är jag som måste försvinna eftersom att han är så pass mycket över mig hierarkiskt. Mm. Så att det spelar ingen roll vad som har hänt. Det är jag som får leva med tyngden. Mm. Så hon bestämde sig för att bara byta arbetsplats.
Och det där menar med att, alltså att det är väldigt verkligt. Det där är en situation som jag tror många människor, framförallt kvinnor, upplever i, liksom i vardagslivet. Och jag tror att en sån person som Kefjef finns ju. Alltså, och precis på samma sätt som att det är det med att serien är så välgjord. Liksom, att alla de här karaktärerna, även om det här är en komediserie som skojar vilt och som har liksom roliga situationer och det är en sitcom i princip, så tar den ändå liksom väldigt så här, verkliga karaktärer, väldigt ja, men riktiga personer. Man kan tro på att de finns. Och tänker, jag tycker det är väldigt, väldigt välgjort. Och just det som jag sa tidigare med att de kan få en att känna så många olika saker, det är ett högt betyg för mig.
Ja. Och framförallt övergången från en klassisk komedi, alltså skratt och skoj och kul och Tinder, till att man faktiskt sitter och kvider i soffan och bara, åh, varför säger de så?
Den där Tinder-grejen med vad heter han? Arnold. När han har big guys, eller vad heter den? Big boys, eller vad fan heter den? Tall boys eller något sånt där heter den.
Det är någonting med big boys. En dating app för killar och tjejer där killarna är långa och tjejerna är små typ.
Ja, och han, eller framförallt så är det stora killar.
Ja, det är stora killar. Tjejer som vill ha långa killar.
Där han har Arnold, eller där han har Dev som så här,
profilbild.
Ja, en så här perspektiv bild på sin profil. Att han så här, kolla hur stor jag är jämfört med min kompis.
Som är jätteliten.
Big buddy, little buddy. De är så oerhört charmiga också, deras så här. Alltså Arnold och Dev, deras relation med varandra är superskön.
Ändå tycker jag att han, Arnold, är lite obehaglig.
Gör du? Varför det?
Jag vet inte. Jag satt och tänkte, det kanske kan vara sättet han tilltalar sig själv. Han pratar om sig själv många gånger i tredje person. Ja. Och jag tycker att det är ett konstigt drag hos människor att göra. Det är som jag ska säga att Johanna tycker Arnold är lite obehaglig. Folk bara, what? Vadå?
Ja.
Jag gillar inte det. Nej, och så bor han i ett konstigt hem.
Det gör han.
Med så här skepp-prylar på väggarna och en öppen brasa. Det ser ut som en så här 70-tals porrhydda. Ja, alltså, det är verkligen jätteobehagligt.
Och så har han så här rökarkavaj. Ja. Eller rök, vad heter det? Rökrock. Och sen så tar han någon så här insomningstablett och man ligger och sover helt plötsligt.
Alltså, det är vi där för att öppna upp sig och prata om Francesca. Ja. Liksom. Och det är så,
can you tuck me in?
Can you tuck me in? Jag bara, men gud, Arnold.
Jag tycker han är asskön. Jag tycker Arnold är en av behållningarna verkligen med serien. Jag tycker det är skitroligt.
Ja, men jag gillar honom inte.
Nej, okej.
Jag har inget fan. Okay.
Men det där som du är inne på där med att de alltså, går från det roliga till att vara mindre och mindre roligt hela tiden. Men istället så blir det liksom bättre och bättre, eller vad man ska säga. Alltså, drama.
Ja, det blir dramahållet.
Ja, det är som att någon sitter och håller i en regel där det liksom är högst upp så är det 100% komedi, längst ner så är det 100% drama. Och så drar de den liksom längre och längre ner hela tiden. Men det är fortfarande liksom, kvaliteten är fortfarande väldigt hög.
Ja, det är det. För tycker, du hänger ju med.
Ja, jag tycker toppserie. Alltså det här avsnittet med när man får följa massa olika personer i New York.
Det var himla snyggt.
Som upplever skitsnyggt. Liksom. Också, det är också en sån här blinkning till det kan man klassiska tv-serier och filmer om liksom, där man får följa olika och så till slut så knyts alltihopa. Alltså bara ta Magnolia som exempel eller Traffic. Mm. Eller, alltså det, såna, liksom,
Crash.
Ja, Crash. Alltså det är snyggt gjort verkligen. Och, sen liksom, och att man också får uppleva olika människors världar. De pratar om så här klass.
Ja, men det är
klassperspektivet, det här huset där det liksom är några som är portierer och några som bor.
Ja.
Den där döva kvinnan.
Och hennes pojkvän. Det var ju så kul när hon står i butiken där. Och så vill hon att hennes kille ska gå ner på henne lite oftare och gör tecknet för...
Ja, vagina.
Alltså hon pratar ju så här teckenspråk för vagina. Så kommer fram en döv tjej, en döv mamma.
Kan du sluta skrika om din vagina?
Hon skriker inte, hon sitter bara och håller händerna liksom. Så svänger barnen runt och säger tecknet för vagina. Ja, så vagina, jättekul. Vagina.
Jätteroligt. Men jag liksom ändå tar upp så här, alltså... den sortens problematik liksom, men på ett jävligt snyggt och roligt sätt. Tycker Master of None är bland det bästa man kan se faktiskt på TV. Jag har sagt förut. Tycker
wow.
Skitbra.
Ja.
Det här är det här är uppe på 90.
Oj, 90 av 100.
Ja, det skulle jag säga absolut.
Det är riktigt högt.
Det är superhögt, men det är så jävla bra och det är så snyggt och liksom välproducerat. Och så tar det upp viktiga ämnen.
Vi gör det verkligen.
Vi pratade tidigare om Sana och i Skam. Som ju likt Dev i Master of None är muslim. Och i världen som den ser ut idag så behöver vi, många behöver se, det behövs vad heter det, verkliga muslimer på TV. Så att man, ja. alltså, jag tror att det är många som behöver se liksom, att mänskligheten ser ut på väldigt olika sätt men är likadan Exakt. Överallt.
Det intressanta är också att, att jämföra Sana och Dev går ju, de har ju bägge två en muslimsk religion. Fast i det här fallet är Sana är kvinna och Dev är man. Och de lever väldigt olika efter sin tro. Och Sana, hon i det senaste avsnittet tar upp mycket. Hon ställer mycket frågor till sin mamma om varför det är på vissa sätt. Och hennes mamma kan inte svara. Till exempel att hon har ju jätteproblem med Sana att hon är kvinna och inte kan göra som hon vill. Hon känner sig begränsad. Medan Dev i sin tro är begränsad. Men i ett avsnitt så handlar det om hur mycket han älskar att äta gris. Och man får inte äta fläskkött i muslimsk tro. Och, men han bestämmer sig att han går efter sin individuella önskan att äta gris och bryter mot tron och det är ganska roligt avsnitt på det sättet att han också försöker bryta sig fri från religionen framför sina föräldrar och släktingar.
Jätteroligt avsnitt.
Och sen beställer han gris framför dem och det blir så jävla pinsamt för de bara har försökt att bygga sin son också att han är en bra troende. Men nu vill han ha den här stekta fläskbiten med koriander typ. Och släktingarna bara, what the fuck?
Fan, det är så pågår det.
Men medan San å andra sidan rätta mig om jag är fel, om jag använder fel uttryck, men blidkar. Alltså hon håller ju ändå sin tro, för hon har ju en tro och hon vill inte bryta den. Hon tycker det var en enorm dealbreaker när Josef berättade att han inte tror på Allah. Hon är ju väldigt troende samtidigt som hon ifrågasätter sin tro. Hon är skitirriterad på att hon upplever att det är ojämställt och att det finns mer frihet för hennes brorsa än för henne. Och de frågorna tas inte riktigt upp i Master of None, utan det var mest fokus på mat.
Ja, men där är, alltså det är som du säger, det är en intressant sak också inom liksom, och det är vad heter det, sant för hela världen, inte bara för inom islam att man har de frågorna eller vilken annan religion som helst egentligen, att, alltså hur kvinnor och män behandlas olika. Men det här är ju liksom, här är det ju Dev ser det ju utifrån ett manligt perspektiv och då är det klart att det handlar om andra frågor än när man ser det från ett kvinnligt perspektiv. Men det är viktigt, därför jag menar att det är viktigt att man, alltså att mångfalden finns, att man kan få se, och det handlar inte bara om alltså att islam ska vara representerad, utan att det handlar om att hela världen behöver vara representerad i tv och, eller liksom
i
kulturen överhuvudtaget kultur. Liksom, så att man kan få en verkligare bild av världen, så att den inte är så himla slätstruken homogen, utan att man förstår likheterna och olikheterna mellan människor. Jag tycker det är oerhört bra, jag tycker det är viktigt och bra, men det är också det här, alltså just det här att båda tvivlar på sin religion, både tar den på stort allvar. Dev läser ju igenom Koranen till exempel i det här avsnittet för att komma närmare sin mamma, som han liksom har förstått att mamman är besviken på honom, och så tar han till sig av det hon säger och läser. Och det finns en väldigt bra scen där när han läser ett stycke, han smsar henne ett stycke ur Koranen om att det är så här, min religion för mig, din religion för dig, som ju passar in i hela världen, så att om du tror på det du tror på, så tror jag på det jag tror på. Men det betyder inte att ingen av dem är liksom bättre än den andra eller mer Nej. Sann än den andra. Och det är ju samma då man jämför Sana och Dev till exempel.
Fast återigen, prioriteringarna hos dem båda är olika. Alltså för Dev är ju att i det där smset så säger hon, kommer sluta äta fläsk, och han bara kanske. Det handlar bara om mat. Men för Sana handlar det mer om henne som tjej.
Ja, absolut.
Så det är ju lite mer...
Oh ja, jag menar inte att alltså,
nej.
Jämföra, men jag menar bara att det liksom... Ja, men det är intressant att de tar upp viktiga ämnen båda två på ett sätt som är väldigt bra.
Viktigt för oss som kanske inte riktigt förstår eller har en relation till det. Jag menar, jag har muslimska kompisar, så jag förstår ju via dem, men jag kommer nog aldrig förstå fullt ut. Det kommer jag aldrig någonsin göra.
Nej, men då är det ju å andra sidan också väldigt bra att man får möjlighet att ta till sig. Så att det är positivt på alla sätt, verkligen.
Verkligen.
Så att, ja, men på det sättet så de här serierna har ju beröringspunkter mellan varandra som är bra och viktiga, och båda är ju oerhört bra. Det här, alltså avsnittet i Master of None med, som du säger, det är lite roligt att det bara handlar om maten liksom, även om det finns undertoner av att det handlar om andra saker också. Men för han ifrågasätter ju också sin religion inför sina föräldrar.
Ja, det gör han.
Alltså varför skulle det här vara en regel? Varför är inte det här en regel? Varför är det viktigt att det står så här och så här också? Men som det gör, alltså menar alla religiösa skrifter har ju liksom
regler.
Ja, precis, och de kanske ibland säger emot varandra dessutom.
Hemskt.
Nej, men att det är svårt att veta vad som
är,
alltså,
såhär, vad är rätt och vad är fel?
Hur långt får man tolka det? Hur mycket liksom, frihet har jag här egentligen? Och det tycker jag det är en jävligt spännande fråga. Men så det avsnittet med fläsk är skitroligt. Alltså,
men han har ju lyckats göra någonting väldigt allvarligt, väldigt roligt och lättillgängligt. Ja. Och sen så också verkar hans föräldrar vara extremt sympatiska.
Verkligen.
med tanke på att hans pappa fattade knappt på restaurangen att han beställde fläsk. Han var helt inne på sin kyckling han hade typ fluktat efter. Men hans pappa är också väldigt rolig.
Så jävla skön. När han pratar med, om det är de kusiner det är de?
Ja, men kusiner till föräldrarna typ.
Ja, det är så. Ah, okay,
ja, jag tror det.
Men när han pratar med den andra sonen då som är...
You could be a model.
Ja, och visar honom hur man ska se posera.
Jävla alltså, kul.
Like this. Han är så jävla
han
skön.
Han är klockren.
Ja, han är underbar. Föräldrarna överhuvudtaget, alltså det... Nu hoppar jag här igen, förlåt. Men det avsnittet med Thanksgiving, när man får följa med hans...
Ja, men Denise. Hon, ja, precis. Som man får följa deras relation från barns ben upp till vuxen ålder.
Ja, och när man får se liksom hur hennes familjesituation ser ut och det här när hon måste komma ut för sina föräldrar, eller sin mamma då framförallt.
För Denise, hon är homosexuell.
Ja, och det, vad heter det, Angela Bassett är med. Alltså, älskar Angela Bassett.
Ja, jag tycker om henne från American Horror Story.
Ja, är hon med där också? Mm. Okej, okay. Kanske ska se.
Ja, hon är skitbra, alltså hon är jättebra.
Men så jävla bra, och vad heter det... Liksom man får, som sagt, man får följa dem år efter år och man får se hur det går liksom. Att de tar upp sådana alltså olika perspektiv på olika frågor och så här familjesituationer och hur det funkar och även alltså, som vi pratade om med föräldrarna i alltså Devs föräldrar, och så får man se Denise förälder då, hon är ensamstående mamma, hur hon kämpar med den situationen och med sin dotter och med hur, alltså hur kärlek till barn fungerar och förväntningar på barn och hur det påverkar Denise och det här med liksom, men att hon ändå öppnar upp sitt hem, att Dev är välkommen när som helst och att han får vara där om han känner att liksom de i hans religion så, eller, han, de firar inte Thanksgiving i hans hus.
Hon bara, där don't you celebrate Thanksgiving? Nej, men de ändå är väldigt kring religion och kultur är mer extremt öppna.
Ja.
Men sen så kommer ju också det lilla frågetecknet när Denise säger att hon är homosexuell.
Mm.
Det är väldigt intressant.
Mm, väldigt.
Men det slutar även det fint.
Ja.
Eller på väg mot en viss acceptans. På väg mot att det är okej.
Ja, absolut. Mot slutet av det avsnittet så är ju mamman...
välkomnande och varm, ja, och bara acceptera. Det här är min dotter.
Men att det tar ett tag. Liksom,
många
att,
år.
Ja, flera år och det där är någonting som återigen väldigt liksom verkliga karaktärer som upplever världen på ett sätt som alltså som jag, du och jag kanske inte kan relatera till alltså rent personligt, men som man ändå liksom får förstå och som man ser representerade på ett bra sätt. Jag tycker att det är svinbra, 9200.
Och just det avsnittet är så kul också, tycker jag, ja. Eftersom att man får ju följa flera år från 90-talet, ja,
och så
upp till
den här flickvännen.
Ja, flickvännen får man följa, sen får man följa deras vad ska man säga, typ så här, deras, de sitter och spelar Nintendo på rummet, Jennifer Aniston på väggarna från Vänner. Alltså det är mycket sånt, ja, som är himla härligt, nostalgiskt. De har byggt upp det också väldigt snyggt.
Väldigt snyggt.
Men det är så himla roligt när hon drar hem sin första flickvän som är en schysst tjej.
Ja.
Och sen så tar det slut, så tar hon med sig den här mellanflickvännen. Did you see that dog on a skateboard? Satt och garvade.
De sitter och snackar, ja, de sitter och snackar så superviktiga.
Världspolitik. Ja, och bara,
did you guys see the dog on the
skateboard? On the news? De bara, det var inte nyheterna. Så hemsida bara, nej. Jättekul.
Worldwide.com. That's the news. I mean, väldigt bra. Alltihopa är oerhört bra Master of None. Nu har vi diskuterat det, så jag utgår från att alla som lyssnar på det här har sett det. Men,
annars blir det bara massa skratt här. Oj, oj.
Men om man inte har sett det, så kolla. Det är oerhört bra.
Alltså någonting vi kanske borde sagt i news är ju att Twin Peaks har haft premiär.
Bra att du... Yes.
Förlåt, vi kanske borde tagit den tidigare. Det har varit en liten snackis i media. Men det här är någonting som har flygit mig rakt över huvudet.
Många är väldigt peppade på Twin Peaks, men du och jag är överens om att vi är nog kanske inte det heller.
Så du som lyssnar på den här podden och förväntar dig en Twin Peaks-podd, fuck off!
Alltså nu, det där tycker jag var lite, ja, väl hårt. Lite, hårt, lite väl hårt. Vi får se, men vi kan säga så här mycket kan man säga. Alltså jag, mitt minne av Twin Peaks är att jag satt och kollade på det.
Du var ändå typ så här 2021 när det gick, eller hur?
Fuck off! F to the U. Nej, men jag var 10, 11, 12 där någonstans, kommer inte ihåg exakt. När Twin Peaks kom och gick på tv på SVT första gången.
Det är ändå väldigt gammalt.
Håll käften.
Låt, kör på.
Men mitt minne var att jag är rädd för Twin Peaks.
Men då du lever på gamla meriter när jag... du var 12 år och såg du blev rädd.
Ja, ja. Så därför ser jag så jävla opeppad. Men folk, jag vet att det är väldigt många som älskar Twin Peaks. Väldigt många som kollar på det. Så att det känns ju som att vi borde titta på det kanske och ge en chans, eller?
Alltså jag säger så här, jag ställer ju alltid upp och ser 1, 2, 3, 4 avsnitt av någonting. Ja, ja. Det kan jag göra. Men om jag inte är hooked efter 2 avsnitt, då kommer jag släppa det. Ja. Och jag har bara taskiga känslor. För jag har ju sett Twin Peaks säsong 1 och 2, men det var länge sedan.
Okay.
Och jag har aldrig någonsin känt bara, åh, jag bryr mig så mycket om Laura Palmer. Det gör jag inte. Nej. Jag är dock imponerad av David Fincher, tycker jag om såklart. Mm. Men annars är jag så här, ganska sval. Men jag säger så här, nästa vecka har vi ett sånt här litet kort avsnitt där vi helt enkelt peppar för vad vi tittar på just då och förbereder inför det långa avsnittet. Mm. Jag tycker du och jag kan ha en läxa och se på 1 avsnitt av Twin Peaks i alla fall.
Jag tycker vi kan göra så här.
Jaha, att, nu dög inte.
Du får påminna mig om det nästa vecka, alltså, kanske.
Åh, så pass alltså. Men låt oss rulla ihop den här dagen vi haft tillsammans. Mm. Supermysigt. Vi har ju haft lite news. RIP Roger Moore, James Bond.
Yes, Top Gun 2 på väg.
Det är så. Ny podcastserie med Zach Braff som vars karaktär heter Alex Schulman.
Väldigt lustigt.
Och, jättelustigt.
Och Arrested Development kommer en till säsong nästa år, tror jag man sagt, på Netflix.
Ja, och det är inte helt i brygga på den, men vi får helt enkelt vänta och se om det kanske blir någonting.
Mm. Och sen har vi sett titta på Skam och titta på Master of None. Och är det så att man vill veta mer om vad vi kollar på just nu, följ oss jättegärna på Serienördarna på Instagram. Vi heter Serienordarna där. De kan inte hantera OÄÖ.
Vad bra att du informerar om det här.
Ja.
Perfekt.
Vi finns också på facebook.com.
Vad heter vi där då?
/Serienordarna. De kan inte hantera OÄÖ.
Va? Inte de heller?
Helt sjukt faktiskt. Där vi lägger upp news. Trailers kommer ibland om jag vågar se på dem. Det kommer en annan film ibland också med det vi är med.
Vi får lite feeling. Sen får du som lyssnar inte glömma bort att alla tidigare avsnitt vi har gjort hittar du i Radio Play-appen, där du dessutom hittar en massa andra härliga podcast från våra kompisar här i huset. Bland annat Regnbågsliv med våra kompisar Tobias Tovid och Anton. Och de gästas i det senaste avsnittet av YouTube-profilen Marcel Gerlander. Det får absolut inte missa.
Lyssna på det.
In Radio Play!
Bra, tack.
What? Du bara knipper av där. Thank you, goodbye. Tack. Nej, tack så jättemycket. Vi hörs igen nästa vecka. Vi ser fram emot det. Jag längtar.
Jag med.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.